Sveriges Radio.
There was this period of time after Eat, Pray, Love came out where I think there was an image of me as like that nice lady who wrote that book. And that may or may not have been what I really was.
Det är morgon och är Elizabeth Gilberts födelsedag. Författaren hade kunnat vakna med ett leende på läpparna. Hon hade kunnat vara redo att utforska sitt nya levnadsår med god mat, andlighet och såklart med att älska. Eat, Pray, Love blev hennes och tiotals miljoner läsares mantra nästan två decennier tidigare. Hon som skrev bestsellern som fick kvinnor världen över att vilja ge sig ut på en resa för att hitta sig själva. Hon, om någon, borde väckas med en gräddtårta och en passionerad kyss. Istället väcks hon av ett spöke. Elizabeth känner av en stark närvaro i rummet. Den lilla lägenheten i New York vibrerar av energi. Det är Elizabeth Gilberts 54:e födelsedag. Och nu talar hennes förra partner till henne från graven. Kvinnan som dragit ner Elizabeth i en avgrund så djup att Elizabeth bara såg en utväg.
I decided I would kill her.
Det här är Petride om författaren Elizabeth Gilbert.
It doesn't matter how much privilege somebody has or how much money or how much talent or how much love. Nobody is like, life is super, super easy.
Hon började som aktad journalist. Slog igenom med Eat, Pray, Love. En kioskvältare som fick kvinnor världen över att hänge sig åt gelato och sex.
Women have been carrying it everywhere. I've seen it on planes and buses and trains everywhere.
Hon var aldrig rädd för att bli våldtagen. Hon var aldrig rädd för att bli överfallen. Det var inte farligt att vara ensam.
That pizza at Naples was a religious experience. I want to go there.
Hon blev en av frontfigurerna i självhjälpsindustrin.
Eat, Pray, Love on the bestseller list for 3 years.
With more than 25 million sales.
Men var långt ifrån harmonisk själv.
Hon har gått över sina gränser. Hon har slitit ut sig helt.
How have I become this degraded person who's serving a monster? Like what the fuck?
Hon hamnade i ett hål av droger och förtvivlan. Men historien tar inte slut där.
She had to die and I was the one who had to kill her. I decided I would do it the next day.
Jag heter Wendela Lundberg.
You were going to the free clinic for needles?
Oprah Winfrey är chockad. Det är hösten 2025 och talkshow-mogulen har bjudit in till en ny upplaga av världens kanske största bokcirkel, Oprah's Book Club. I grön sidenblus och med läsglasögonen på slår hon ut med händerna.
We thought you of all people had it all figured out.
Yeah, me too.
Författaren Elizabeth Gilbert är tillbaka i Oprah's boksalong. Och hon får sin värld att utbrista. Om du inte har koll på läget, vem har det då? Frågan är motiverad. Elizabeth Gilbert har just utkommit med sina nya memoarer. 400 sidor bevis för att succéförfattaren bakom Eat, Pray, Love inte alls hade hittat lyckan och självuppfyllelse. Istället gick det så långt att hon nästan mördade sin partner. Hur blev det så? Elizabeth Gilbert föds 1969 och växer upp på en julgransfarm i Connecticut, östkustens USA. Hon är den yngre av två systrar och familjen på fyra har långt till närmaste granne.
I grew up in a very small town in New England.
Det här är Elizabeth Gilbert som pratar med Petride. Vi fick en exklusiv pratstund med henne på länk från en kyrka där hon nu bor i en liten stad i New Jersey.
It was a very contained community and a very homogenous community, and everybody was white, everybody was like, you know, the big diversity was, are you Protestant or Catholic?
Föräldrarna är driftiga. Mamman som jobbar som sjuksköterska är med och startar en preventivmedelsmottagning. Pappan jobbar som ingenjör på ett gummiföretag. Det är 70-tal. Men trots att de ger sina döttrar en uppväxt utan tv och skivspelare och tillverkar egen yoghurt gjord på getmjölk är det svårt att ge dem epitetet hippies.
De röstar på Ronald Reagan som ju var republikan.
Det här är Sally Henriksson som är reporter på P3D.
Och hushållet verkar bygga på en princip, och det är att man ska göra rätt för sig och inte slösa bort sitt liv. Och om man inte gör någon syssla för att hjälpa till i hushållet kan man läsa eller skriva kanske, men man kan inte bara lata sig.
Elizabeth Gilbert talar om sin barndom på New York Public Libraries scen.
I am by nature somebody who would like to be petted and fed and spoiled, and I would have loved an Italian or Jewish mother who would have been like, I'll do that, I'll bring you, you know, like, poor thing, you have a fever, like, I would have loved that. But I had a Scandinavian mother, and that wasn't happening, and she refused to baby me 1 minute after I was an actual baby.
Elizabeth Gilbert coachas av sin mamma att bli bäst av alla barn på att knacka dörr för att samla in pengar till klassresan. Hon lär sig att inte ta ett nej. Hon lär sig också att skriva och hitta på historier genom oändligt många timmar framför skrivmaskinen.
I could read before other kids could read. I could write before other kids could write. I always had a sense of how to tell a story.
Jag tycker att det låter helt fruktansvärt ensamt att växa upp på en julkramsfarm.
Det här är författaren Tone Schunnesson som har läst och följt Elizabeth Gilbert sedan hennes stora genombrott.
Alltså jag ser framför mig typ en gård som ligger ute i ingenstans och massa träd som man bara avverkar, som man bara liksom odlar för att hugga ner. Det känns jättedeppigt. Jag förstår att man får bra fantasi om man har tillgång till det, eller så bara blir man en till julgransbonde.
Det är drygt 2 timmar med bil från gården och julgransodlingarna i Connecticut till New York University på Manhattan. Där börjar Elizabeth plugga när det vankas college. Men en tanke gror inom henne, att hon måste se världen på riktigt för att hitta något att skriva om.
Because I felt like I had spent enough time in classrooms.
Inspirerad av Ernest Hemingway kommer hon på en plan. Jobba på krogen och resen för alla pengar du sparar. Sen skriver hon det.
And it was all about just collecting data to be able to have material, because I knew that I could write, but I didn't really have anything to write about.
Senare kommer Elizabeth att blicka tillbaka på sina år som 20-någonting och undra hur hon överhuvudtaget fick någonting gjort. Inte på grund av sina många timkrävande ströjobb som servitris, bartender och barnflicka, utan för att hon hade ett så dramatiskt privatliv.
Hon återkommer ofta i intervjuer till det här att hon har gett sig in i relationer på ett obetänksamt sätt. Hon har reserat äktenskap och hon provar alla möjliga sorters sex och har många olika intensiva romanser.
Love, attention, validation and approval. That's my drug. And I learned from an extremely early age as a young girl that if you have a female body, then you can exchange it for those things. Or something that looks kind of like those things.
Elizabeth står bakom en kladdig bardisk i East Village och ger goda råd. Hon är 23 år gammal och häller upp bourbon och öl på The Coyote Ugly Saloon. Första dagen på jobbet dyker hon upp i prydliga byxor och en grå tröja. Det är 1993 och januari i New York. Svängdörren hinner knappt stängas innan Elizabeth får höra att ska hon komma tillbaka så får hon göra det med mindre kläder på. Arbetsuniformen kommer hädan efter ofta vara en läderväst med inget under. Det här är innan någon tänker i termer av diskrimineringslagar. Hela ställets affärsidé bygger på att bakom baren ska det stå en ung kvinna med vass tunga som inte är rädd för att få lite skit under naglarna. Och skitigt blir det. Mot slutet av kvällen får bartendrarna vada i en häxblandning av dryck. Avrinningssystemet på golvet är igenklaggat. Elizabeth rakar ner allt från bardisken på golvet med en kvast. När det framåt småtimmarna blir det svårt att få gästerna att gå hem.
Det är liksom en dive bar med väldigt riviga brudar bakom baren. Och det är också kul att tänka för att det känns ju inte alls som att Elizabeth Gilbert är ju inte en sån rivig brud. Elizabeth Gilbert är ju som den jättetrevliga mesen som kan vara med överallt för att hon är så trevlig och liksom avväpnande.
Elizabeth får snabbt stammisar. En Nazi Dave som Elizabeth hoppas är ett ironiskt smeknamn. En vän kallar henne drottningen av rännstenen. Och hon älskar att bli avgudad av rännstenen.
I think I was the not necessarily the sexiest but the friendliest, and as a young woman my experience with men was that men are actually really scared of women. They're especially scared of beautiful women. And a lot of the women who worked there were really beautiful. And so I was the one that they could talk to. And I think that that's what they really wanted most of all, was a woman who would talk to them and listen to them.
En av många friare som ställer den stora frågan, får ett ja. Det är här hon träffar sin första man, Michael.
Den här sunkbaren blir en avgörande plats på många sätt. Inte minst för att hon träffar sin blivande man här. Men en annan grej är att det här är i samma veva som Elizabeth blir publicerad av en tidning. Och det är heller inte vilken tidning som helst.
1993 publiceras Elizabeth Gilberts novell Pilgrims av magasinet Esquire under rubriken En amerikansk författares debut. Och det här förändrar allt. Plötsligt hör samma personer som gett henne korgen, redaktörer, förläggare, agenter, av sig till henne. Hon får ett bokkontrakt på en novellsamling och ett jobb som reporter på hippa Spin Magazine. Hennes första jobb där är att åka till Texas för att skriva om Buckle Bunnies, alltså groupies till Rodeo Cowboys.
Elizabeth kommer att skriva långa reportage för olika coola magasin. Och många texterna är en typ av gonzo-journalistik som är lite macho, lite sådär sex, drugs and rock'n'roll. För ett uppdrag lever hon till och med som en man i en vecka. Och 4 år efter att hon klev in på Coyote Ugly Saloon skriver hon om det också för GQ Magazine.
Filmproducenten Jerry Bruckheimer hör av sig. Disney vill göra en film av hennes text. År 2000 kommer Coyote Ugly på bio.
That's Rachel. You can take some lessons from her. She just cut some guy's ponytail off. I'd like you to meet my new bartender. Violet. Jersey.
It's just to get you started, okay? No problem.
Jag tror att jag såg Coyote Ugly 10 gånger. Alltså det var en av mina absoluta favoritfilmer. Framförallt för att de hade så snygga kläder. Och det är också en sån perfekt historia om en lantis som är en tönt och kanske som man kan tänka som Elizabeth Gilbert kände sig som. som börjar jobba i den här baren. Så det kommer ju en sån person utifrån in i den här världen.
Den riktiga baren var ju verkligen ett sunkställe. Men efter att filmen kommer ut så börjar baren imitera hur filmens Coyote Ugly är. Och det blir till en kedja.
Den här texten blir förevigad, eller att den går och sälja och översätta till en film och sen med Eat, Pray, Love. Alltså det känns ju som att hon har någonting som går igen i sin prosa och, eller i sin blick och, eller hur hon berättar historier som har den där kraften att bli väldigt kommersiellt liksom.
Pengarna från försäljningen av filmrättigheterna gör att Elizabeth och hennes make Michael kan köpa ett hus i ett litet samhälle utanför New York. Hon får tid att skriva. Det blir först boken Stern Men, en roman om hummerfiskare. Sen Last Great American Man, en biografi över en karismatisk man som överger samhället för att leva i skogen. Boken blir nominerad till det fina priset National Book Award. Elizabeth är nu en respekterad författare med ett stort nätverk av vänner, en lojal make och en hund. Men något gnisslar och skaver inom henne.
It doesn't matter how much privilege somebody has or how much money or how much talent or how much love. Nobody is like, life is super, super easy. You know, the world is like a very easy place to be. It's very easy to be human. It's not. It's really hard.
Klockan är 3 på morgonen. Elizabeth ligger på badrumsgolvet. Hon har gjort det många kvällar och nätter förut. Hon är inte lycklig. Hon vill inte ha det barn hon och hennes make sedan 8 år tillbaka nu försöker skaffa. Hon vill inte bo i det här stora huset. Ha det här livet.
Och så hör hon Guds röst då för första gången på många, 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 många år. Som säger åt henne att hon ska resa sig upp och gå och lägga sig i sängen. Hon liksom inte ligga på golvet och vara förtvivlad. Och då lämnar hon sin man efter det. Och det här är hennes kontakt igen med Gud som hon har förlorat liksom. Och det här är då början på den här memoaren kan man säga.
Elizabeth berättar för Oprah.
And I just started speaking directly. I had no experience how to do it, but I just said to God, I need your help. I don't know what to do. Please tell me what to do. And the decision I was struggling with was, do I stay in this marriage? Do I leave this marriage? And I just kept saying over and over again, tell me what to do. Tell me what to do. Tell me what to do. And what happened was that all of a sudden, I fell into this pocket of stillness, unlike anything I had ever felt in my life, this divine, quiet envelope of peace. And I heard this voice that was my own voice, but not. Mm-hmm. And in my head, and it said very clearly, go back to bed, Liz. And that was the answer that God gave me that night, which was, you don't need to know tonight on a Tuesday at 4 o'clock in the morning what to do, because you don't know and you won't know until you do know.
Hennes äktenskap tar slut. Hon är 31 år gammal och har lämnat sin man. Skilsmässan blir en ful historia. De kan inte komma överens om något. Elizabeth rasar i vikt och hon rusar in i ett nytt förhållande. När det också kraschar sätter hon sig på ett plan. Ett jobbuppdrag för henne till Bali. Där träffar hon en medicinman som ger henne en profetia.
You will come back to Bali and live here for 3 or 4 months and teach me English.
Du kommer komma tillbaka hit. Och här börjar den verkliga resan. Det är det goda livet med kolhydrater i Italien. Meditation och upplysning i Indien. Och i Bali, Indonesien. Gemenskap och kärlek. Oprah ställer en fråga.
Did
you consciously choose, I'm going to eat, I'm going to pray, I'm going to love?
I wish I could say that. I mean, now when I look back on it, there was like, it's clear some divine hand was guiding it because it was so perfect the order that I had done it in. If I went to India first instead of Italy first, I would have been sent home in a basket because I was still on antidepressants. I was sick. I was weak. I was skinny. I was just out of a divorce. I would not have been able to physically do the yoga, the meditation, the hard rigor of spiritual work.
Efter ett yrkesliv av att främst skildra männens värld, både i fiktionen och i verkligheten, har Elizabeth, eller Liz, som hon kallar sig i boken, vänt blicken mot sig själv och beskrivit erfarenheten av att vara en livskrisande kvinna.
I was hiding in the bathroom for something like the 47th consecutive night, and just as during all those nights before, I was sobbing.
Nu har hon skrivit boken som ska bli ett megafenomen. ABC News.
Elizabeth Gilbert on the crisis in her life. No money, no marriage, no door, no way out. And as the readers of her book know, she began a journey toward Italy, India, Indonesia, and most of all, herself.
Eat, Pray, Love. Det är en genialisk titel, eller hur?
Det här är Malena Ivarsson, klinisk sexolog, terapeut och mediepersonlighet.
Att måla upp de här sakerna som ashram, det var ju inte så vanligt att man pratade om indisk filosofi. Jag tror att resandet, att ge sig ut på en resa, det är en sån klassisk arketyp, det har alltid funnits i oss. Men att det är kanske lättare idag att kvinnor gör såna resor, annars är det väl män som har gett sig ut i öknen och suttit där 40 dagar och upptäcktsresande och till Antarktis, och historien är fylld av det, men kvinnor har inte haft den möjligheten.
For months, women have been carrying it everywhere. I've seen it on planes and buses and trains everywhere. Eat, pray, love has been on the New York Times bestseller list now for 35 weeks.
Eat, Pray, Love ges ut 2006. Det är en pilgrimsfärd kantad av inte bara böner utan också av sex och pasta.
So, that pizza at Naples as a religious experience.
I want to go there.
Hon får fans, miljoner av fans. De får det självmedvetna smeknamnet Lisbians. Elizabeth till P3D.
Sometimes it was overwhelming because you have to remember that when I published Eat, Pray, Love I was 35. And that's pretty young to be somebody who people are asking advice from.
Hennes läsare följer i hennes fotspår. De vill göra samma resa. Hitta sig själva någonstans långt bort i en kultur som inte är deras egen. Turistnäringen på platser som Ubud, Bali, får sig en rejäl injektion av västerlänningar redo med nyväxlade pengar och hungriga blickar.
Hon är ju på ett sätt väldigt tillrättalagd, men på ett sätt så är hon också en kvinna som väljer att inte bilda familj.
Tone Sjunnesson.
När hon skriver Eat, Pray, Love börjar så är hon också liksom runt 35, 36, 37. Alltså hon är i den åldern där hon egentligen bara ska stanna med sin man i det där huset i New York och istället bestämma sig för att nej, fan, fuck det här typ. Jag tror det är det som också rör många kvinnor, och jag tror att många kvinnor som har gjort val som Elizabeth Gilbert inte gjorde får leva genom henne.
I svallvågorna av Eat, Pray, Love kommer flera andra böcker på samma tema. Kvinna ger sig ut på resa för att hitta sig själv. Wild av Cheryl Strayed är ett sånt exempel. Oprah Winfrey.
Both are women, both were going through a traumatic time in their lives, divorce, and in Cheryl's case, death of her mother, and in search of something to give meaning to their lives.
Det är typ en tid när det känns som att världen ändå är god. Typ Instagram är jättekul, kreativ plattform. Avokado är så himla gott. Alltså, Obama är president. USA är möjlighet. Alltså, det är inte ens möjligheternas land längre, utan det är som att den möjligheten är uppfylld typ. Och feminism handlar om att vara så här, typ, få ha menskopp. Det är inte så här att någon kommer ta din aborträttighet ifrån dig. Så det är liksom en väldigt, väldigt optimistisk tid. Och jag tror att de här böckerna också är en del i den trenden och den tendensen. Liksom. att kvinnor, vita kvinnor, tjänar bra med pengar och de kan ge sig ut i världen och hitta sig själva precis som vita män har kunnat i alla tider liksom. Och det blir så höjden av välstånd.
Men Eat, Pray, Love möter också motstånd. Den beskylls för att vara navelskådande. En kritiker föreslår att rik, vit och privilegierad hade varit en mer passande titel. South Park gör ett parodiavsnitt med titeln Eat, Pray, Queef.
That's right. We've written all about it in our new feminist book, Eat, Pray, Queef.
Well, I think that what you gals are doing for the feminist movement is amazing. And that's why women all over America stand behind you.
Tone Schunnesson minns en scen ur filmen Eat, Pray, Love som kommer några år senare.
Typ i filmen och i boken så samlar hon in pengar för hon lär känna en ensamstående kvinna som är en singelmamma i Bali som har varit tvungen att slåss för att få vårdnaden om barnet, för att när man skiljer sig på Bali så går vårdnaden automatiskt till pappan. I filmen då så bara skickar hon ut typ ett massmail och så får hon massa pengar av sina amerikanska vänner som hon ger till den här kvinnan. Som, hon är en healer så hon kan bygga så här sin egen healing-mottagning.
We get a house! It can be the house for everybody! Yeah!
I Elizabeth Gilberts memoarer går det inte riktigt till så.
I boken så får kvinnan pengarna med typ, jag vet inte om hon ångrar sig lite om att öppna en healingmottagning, så att hon typ köper inget hus och då har hon fått liksom $10,000. Men det, hon har ändå fått de pengarna. Man kan ju inte vara så här, vad ska du göra med pengarna nu? Men såklart Elizabeth Gilbert blir liksom ganska kränkt av det här och typ konfronterar henne och är typ så, nu måste du köpa ett hus. Alltså verkligen så, white savior, nu har jag samlat in pengar till dig och nu ska jag bestämma vad du gör med dem.
Elizabeth Gilbert blir utsedd till en av planetens mest inflytelserika personer av Time Magazine. Och de människorna som skildras i både boken och filmen blir också berömda på kuppen. Hennes exman får erbjudande om att skriva en bok, även han, med sin version av uppbrottet. Och kvinnan på Bali, Elizabeth samlar in pengar till, blir något av en lokal kändis.
Jag har ju varit besatt av att läsa hjälp- och Google-recensioner av den här healerns ställe. Och det här är en jävla business hon har satt igång. Alltså, hon tar emot typ 9, 10, 11 personer åt gången. Och så får de stå där inne på hennes mottagning. Och så går hon in och bara känner lite. Bara, nej, det kan du kanske vara trås. Typ. Jag har köpt den här påsen med det. Typ. Och så bara, alltså, hon har en massmottagning där hon tar emot folk många på en gång. Och så är det med att alla bara får några råd och typ en lapp om vad de ska köpa då i butiken.
Det går att ana en viss besvikelse mellan raderna i de här recensionerna på nätet, tycker jag, Tone Schunnesson.
Så de ska ändå försöka liksom i recensionen övertala sig själva om att typ resan till Bali var värt det. Den här utgiften att gå till den här healern var värt det. Det var värt det att typ skita på sig efteråt för man drack någon jävla dricka. Så det är mycket så här, ja, kanske, jag är ju inte själv healer och kanske skulle man ha velat träffa henne ensam, men det finns ju säkert en poäng med, alltså det är så kul också att se de här kvinnorna som vill ju bli släppta fria genom Elizabeth Gilbert, men som ändå bara kan följa hennes spår och liksom inte ge sig ut på sin egen resa.
Filmatiseringen av boken blir en kommersiell fullträff. Inte minst för att det är Julia Roberts som tar sig an rollen som den sökande Liz.
I used to have this appetite for my life and it is just gone. I want to go someplace where I can marvel at something.
Det är så att Tone Schunnesson introduceras till Elizabeth Gilberts värld och hon faller pladask.
När jag såg Eat, Pray, Love så tror jag kanske att det var första gången jag såg en film om en kvinna som bara luffade runt i världen. Och som inte var liksom, hon var aldrig rädd för att bli våldtagen, hon var aldrig rädd för att bli överfallen. Det var inte farligt att vara ensam. Och åkte man till ett nytt ställe så hittade man sin plats där, man hittade vänner, man hittade ett sammanhang. Och det var så himla inspirerande för mig.
Filmen är mindre dramatisk och mer tillrättalagd än sin förlaga.
Och det som också är mer framträdande i boken, som jag tror jag tyckte var bättre med boken, är ju att hon är ju fruktansvärt deprimerad. Alltså hon är ju, alltså, men hon är ju självmordsbenägen i boken, och det mörkret finns liksom inte i filmen. Hade det mörkret funnits i filmen så hade det inte blivit min tröstfilm.
Elisabeth är nu sedd som en guru av många. Och så är hon ekonomiskt oberoende. Hon börjar betala av familjemedlemmars kreditkorts- och skolavgifter. Hon pröjsar för bröllop, ger pengar till nyskilda kvinnor, går in och stöttar upp småföretagare. Hon finansierar andras renoveringsprojekt, terapitimmar och konstnärliga drömmar. Elisabeth kommer beskriva hur hon en dag i kölvattnet av finanskrisen vandrar ner för huvudgatan i den lilla stan i New Jersey där hon bor. Stegar in i varje affär som ser ut att inte tillhöra de stora kedjorna och frågar: "Hej, kan jag ge er pengar?"
Gilbert har ett sätt att självdiagnostisera i sitt skrivande, alltså att allt får snabbt en förklaring. Och här menar hon att hon var manisk.
Hon berättar för Oprah.
I started walking into local businesses. It was after 2008, after the stock market crashed, and I was like, "Oh, these people need." Like whenever wherever there was need, I was like, "Oh, they need it." You know? And there is a, I believe I am a deeply generous person. Yeah, yeah. But this was crazy.
Yeah.
Hemma bygger hon ett bibliotek på vinden med landdörrar. Hon har nu ett hus med en prunkande trädgård fylld av buddha-statyer. Där lever hon med sin nya man, den nästan 20 år äldre brasilianaren som fick följa med hem efter hennes stora andliga resa. Han, som spelas av Javier Bardem i filmen och som får symbolisera det sista ordet i självbiografins titel, love.
I was really lucky during those years to have a very stable relationship with a very supportive husband.
Hon har förverkligat sig själv och har nu allt. Kärlek, pengar och syfte. Så vad ska hon skriva om nu?
Peculiar thing is that I recently wrote this book, this memoir called Eat, Pray, Love, which decidedly unlike any of my previous books, went out in the world for some reason and became this big mega sensation international bestseller thing.
I ett anförande för inspirationsföreläsningsfranchisen TED Talk berättar Elisabeth om våndan över att behöva följa upp en succé. Klippet med en Gilbert i svart polokrage à la Steve Jobs får miljontals visningar.
The result of which is that everywhere I go now, people treat me like I'm doomed. Seriously, doomed, doomed. Like they come up to me now like all worried and they say, "Aren't you afraid? Aren't you afraid you're never going to be able to top that? Aren't you afraid you're going to keep writing for your whole life and you're never again going to create a book that anybody in the world cares about at all, ever, again?"
Elisabeth Gilberts nästa bok bär titeln Committed och tar vid där den förra sluta. Den handlar om hennes nya äktenskap. Om två rastlösa själar som gifter sig för ett uppehållstillstånd. Och om hur hon, en skeptiker till giftermål, försonas med idén. Hon gästar talkshow efter talkshow. Alla vill veta hennes perspektiv på kärlek och tvåsamhet. Borders Media.
Literally, I would call it a self-help book because it was the intention of it was to help myself through this process.
Elisabeths egen uppskattning är att den här boken säljer en tusendel av vad Eat, Pray, Love gjorde.
Det som var det fantastiska med Eat, Pray, Love var inte att hon gifte sig. Alltså att hon blev committed. Och jag ville liksom inte höra om det.
Men hon kommer fortsätta att skriva och resa på rigorösa bokturnéer. Elisabeth är alltjämt en litterär stjärna och gästar The Colbert Show. Hennes blonda, kortklippta hår är noga fönat.
Well, you're a writer. What's more terrifying to you? The having to write, you know, a new book or having to write a book that follows a giant success like Eat, Pray, Love?
The second.
Really?
Yeah, absolutely, yeah. That was the most terrifying. I mean, let's also dial down the drama. Writers tend to be very dramatic. Terrifying is a big word, but it was scary after Eat, Pray, Love to try to figure out how to possibly follow that up, because mm-hmm. I knew I could never satisfy really anybody. There was a whole section of people who were like,
"Some sort of like a messiah.
This is my favorite book in the entire world." And there were people who were like, "I wish you didn't exist."
Elisabeth och hennes man har en stor antikaffär där de säljer föremål och artefakter från öst. Tack vare Elisabeths entusiasm och plånbok har flera av hennes vänner flyttat till deras lilla stad. Hennes favoritcafé, pilatesstudio och galleri tackar för generositeten. Elisabeth lever ett lyckligt liv. Hon har en följeslagare hemma och på sina resor. Men det är inte hennes man, utan hennes gamla frisör, Rhea Elias. Första gången de träffas vid millennieskiftet är det tack vare eller på grund av en intervention. Elisabeth och Rhea berättar på Sydneys operahusscen.
Now Rhea is a recovered drug addict and a lot of her work is about recovery. The intervention at which we met, however, was not a drug intervention. It was a hair intervention for me that my friends had, where they were like, "We love you, we care about you. We can't look at this anymore."
Rhea Elias är född i Syrien men uppvuxen i Detroit. Hon har levt ett hårt liv.
Rhea used heroin and cocaine for most of her life because she couldn't figure out how to feel okay.
Rhea är lesbisk, frispråkig, charmig och nykter sedan några år. Hon har tatueringar innan alla andra har det. Författaren Elisabeth har nu inte hittat en ny spännande kultur att skriva om. Hon har hittat en människa. När deras vänskap fördjupas efter år av bekantskap blir Elisabeth som besatt av att umgås. Hon kommer på en plan. Rhea kan få bo nästan gratis i en kyrka. Elisabeth kom över när Eat, Pray, Love-checkarna hade cashats in. Motprestationen är att Rhea måste skriva en bok och umgås med henne. Rhea tackar ja till erbjudandet och flyttar in i Elisabeths liv. Elisabeth berättar för New York Times Modern Love.
You know, I inspired her to write music. I inspired her to write a memoir. She inspired me to write that book. We became each other's, you know, emergency contacts. And all of this was happening while I was also in a marriage that I cared about a lot with somebody who I loved a lot.
Rhea följer med till London för att gå på Eat, Pray, Love-premiären. Hon hänger med och träffar Oprah. Hon ger ut sin självbiografi. Elisabeth uppmanat henne att skriva. Och de reser tillsammans.
Alltså hade min kille åkt hela världen runt med så sin frisör, då hade jag ändå bara, alltså är det något med din frisör?
De två vännerna gör alltihop, men i förnekelse. Två blinda flickor dyker upp i den annars så självreflekterande Elisabeths synfält. Den ena blinda flickan handlar om flaskor som anas i Rhea's handväska. Små som snapsflaskor fyllda med matsmältningslikören Angostura Bitter. Rhea, stolt NA och A-medlem, har börjat dricka igen. Men det låtsas varken Elisabeth eller Rhea om.
Tills en dag då Rhea säger till Liz att hennes gamla vänner hemifrån har bett henne att börja dricka lite igen. De har hållit i en omvänd intervention, menar Rhea. Så hon säger till Elisabeth att hon vill kunna njuta av ett glas vin ibland, och Elisabeth protesterar inte.
En kväll, efter ett glas som blir flera, kommer Rhea hem så full att hon kräks. Elisabeth tycker synd om sin bästa vän.
Hon beställer hem dropp med vätskor till Rhea, och de här droppen ska bota bakfyller, alltså sånt som Hollywoodkändisar gör. Rhea älskar att få droppnålen i armen. Hon ber till och med sköterskan att få sätta i den själv. Det är i alla fall så Elisabeth Gilbert beskriver det.
Det andra som förnekas är det uppenbara. Elisabeth är kär i Rhea. Så här låter det när hon talar om henne 2015. De är på scen i Sydneys operahus.
It is my enormous pleasure and delight to be able to be the person who can introduce you today to somebody who you may not know but should and who you will love as much as I do. Well, that's not possible. You can't love her as much as I do. She's my very best friend in the entire world.
2016. Rhea ringer Elizabeth efter ett besök för att få behandling för sin hepatit C. Ett sjukdomsärr från de tuffa åren som narkoman. Nu har Rhea nyheter av den fruktansvärda sorten. Hon är sjuk i cancer, en elakartad sådan. Rhea kommer att dö. Elizabeth vill ur sitt äktenskap nu. Hon vill bara vara med Rhea.
It was no longer possible for me to keep that kept in the basement. It just had to come out, and I knew that I had to spend the last months of her life with her.
Men vad som hade kunnat bli ett nytt kapitel fyllt av värme och omvårdnad. En kärlekshistoria om att inse att det var ens bästa vän som var den stora kärleken. Blir istället ett helvete. Elizabeth lämnar sin man. Ett andra äktenskap, kärleken hon fann på sin pilgrimsresa över kontinenterna, är över. Rhea har inte lång tid kvar på jorden. Och nu ska de ta stora tuggor av livet. Överdådiga middagar, sena karaokekvällar, nätter i rad. Abonnerade musikstudior för att Rhea ska spela in gamla demos, resor. Varje dag, Hakuna Matata. Varje natt, passion. Liz och Rhea är 40-50 plus, men lever som Kevin i ensam hemma.
De äter liksom på de dyraste restaurangerna. De dricker champagne, de dricker vin, de bjuder alla sina vänner. De tar syra, de tar svamp, de tar MDMA, de köper mer kläder. Alltså det är ju verkligen groteskt. Och jag tänkte så mycket på typ, om hon inte hade haft de där pengarna, hur hade de då kunnat älska varandra? Det känns som att det här frosseriet är avgörande för deras kärlekshistoria.
Elizabeth köper en Range Rover till Rhea, en Rolex, ett piano, hyr ett penthouse på Manhattan med glasfönster från golv till tak.
Men i den här yran så har de båda börjat knapra piller, röka weed och mixa med psykedeliska droger.
New York Times Modern Love.
When we came together, we started doing psychedelics again. We were introducing substances into her system. And for somebody who is a low bottom drug addict, it's like super dangerous thing that she was playing with there.
Rhea går motvilligt med på att få cellgiftsbehandling. Den får tumörerna att krympa, men bieffekterna är plågsamma. Elizabeth får ta hand om sin sjuka kärlek dag och natt. Hon ställer sig frågan om det så här är att ha ett spädbarn. Det är tufft, men Elizabeth gillar känslan av att vara behövd. Rhea får opioider som smärtlindring. Det är dövande tabletter. Rhea vill kompensera och bli alert. Hon tar kokain för att väga upp. Rhea är en drogmissbrukare igen.
Anything that she wanted, I would give and provide. And that is not the first time I have done that. And so by the time her pain from cancer and her fear of death got significant enough that she was given a lot of opioids, which now she's got opioids in her system, and you know, when I asked her what it felt like the first time she took a morphine pill, she was like, hello, old friend. Like, literally.
Yeah.
I mean, that was the love of her life. Opioids were the thing that she had always loved and had longed for many years. And then when the opioids started making her feel really down, she was like, if I just add a touch of cocaine to this, and then we were off to the races.
Deras ljusa och fräscha penthouse med fönster från golv till tak har nu fördragna gardiner. Raya injicerar, röker och snortar kokain för fantasisummor. På soffbordet trängs whiskyflaskor och ölburkar med cigaretter och pillerkartor. Raya sover ingenting. Inte Elisabeth heller. Hon registrerar sig som en droganvändare hos stans drogavvänjningsklinik för att få tag på rena nålar till Raya. Det började med morfinet, sen metadon, sen fentanyl. Allt toppas upp med kokain. Elisabeth gråter på badrumsgolvet igen. Hon är tillbaka på samma plats som hon var 15 år tidigare. Elisabeth till P3D.
And I was like, what just happened? How did she become this monster to me? And how have I become this degraded person who's serving a monster? Like how, like what the fuck? Like what the actual fuck? Like truly... And also a lot of anger at God.
Raya blir en hospicepatient hemma. Hur säger man till en person som får vård i livets slutskede att den måste skärpa sig? Det går inte, känner Elisabeth. Så hon hittar en annan utväg. Hon ska döda Raya.
She has to die now, said my exhausted mind, and suddenly this seemed like a terrific solution. After all, Raya was dying already anyway, right? I just needed to move the process along before things got even worse, before she set the whole building on fire with a drop cigarette or got us both arrested. She had to die, and I was the one who had to kill her. I decided I would do it the next day.
Elisabeth skriver i sin bok att det inte var något barmhärtighetsmord hon planerade. Inte ett assisterat självmord. Hon ville bara få slut på mardrömmen som var den här sjuka, missbrukande Raya. Och när hon har kommit fram till det, då sover hon gott för första gången på månader.
Elisabeth är utom sig, men hon har en plan. Hon ska få sin partner att ta en näve morfinpiller, när de i själva verket är sömnpiller. Och så ska hon sätta på så många fentanylplåster på Rayas kropp att hon inte vaknar igen. Sen ska mardrömmen vara över.
I want to make something extremely clear here. When I say that I once planned to murder Raya, I don't mean the idea simply crossed my mind that my life would be easier if she were gone. I mean that I fully intended to kill her. And I tell this story in all its raw honesty because I want people to understand how insane codependency can make a person become.
Elisabeth sitter på en bänk hela dagen, planerar sitt dåd. När hon kommer tillbaka gör hon det med lätta steg. Raya tittar upp från soffbordet när Elisabeth kommer in. Och säger plötsligt, med en klar och vaken röst. Tänk noga igenom nu vad du gör.
And I just walked out of the apartment and wandered around as though I had a head injury for a few hours. Like so... bewildered. And then I thought my second best thinking, which was like, oh, I've got all of these fentanyl patches and pills, I'll just kill myself.
Nej, hon dör inte. Men om Elisabeth Gilberts böcker har ett tema, är det att tappa bort sig själv för att sen hitta sig själv igen. Och nu har Elisabeth återigen fullständigt tappat bort sig själv.
Det var en god vän, tror jag, som sa till henne att det här är inte sunt, du är medberoende.
Malena Ivarsson igen.
Och då tror jag att hon tog kontakt med en sån här 12-stegsgrupp.
Men Raya kommer att dö. Inte till följd av Elisabeths mordplaner. Cancern tog hennes liv. Efter veckor av konflikt, på- och avtänning och paranoia har Raya lyckats bli ren från drogerna. Utan Elisabeth.
Elizabeth har då förstått hur pass destruktiv deras relation är. Att hon inte är till någon hjälp för Rhea, för hon är så indragen känslomässigt och kan inte se klart. Så Liz avlägsnar sig, och det är ingen enkel sak. För hon får då se hur Rhea lyckas avgifta sig från kokainberoendet med någon annans hjälp än hennes egen.
Intervjun med Modern Love.
So I think that part of the sort of cascading horror of that was like, no. I fixed my life. I was on Oprah. I'm an expert.
Och sen dör Rhea. Hon somnar in efter en smärtsam och utdragen kamp i sin gamla ex-flickväns hus i Detroit. Men när hon drar sina sista andetag har hon Elizabeth vid sin sida. De har försonats.
Det starkaste i boken tycker jag är när Rhea dör. Men det är ju en fruktansvärt privat stund. För att Rhea har ju jättemycket smärtor. Hon är ju nykter då. Det är utdraget liksom över ett par dagar. En väldigt, väldigt privat stund skulle många säga.
Det är utifrån den här erfarenheten när hon har slagit i botten som Elizabeth Gilbert formar sin nya livsfilosofi. Och det är det här som hon är övertygad om är svaret. Hon är sex- och kärleksberoende, och genom det här rastret kan hon förklara hela sitt brokiga liv.
Ja, men det som hon säger att hon är både kärleks- och medberoende, det tror jag att det är inte så konstigt, för att det är på ett sätt samma behov. Att man söker kärlek på fel ställe, man söker den i den yttre världen.
If somebody gives me an enormous amount of love and then they take it back and they stop giving it to me, I go into withdrawal the same way that if you do an enormous amount of cocaine and somebody takes the cocaine away, you go into withdrawal. I go into like a withdrawal that makes me want to die. And the closest that I've ever come in my life to killing myself was because of my love addiction. And it's also the closest I've ever come to being killed and the closest I've ever come to killing another person.
Elizabeth kommer sen resa land och rike runt och tala om sin aha-upplevelse. Men vi är inte riktigt där än. På bara 6 månader skriver Elizabeth en ny bok, City of Girls. Hon börjar gå på möten för beroende och medberoende. Och hon frossar i psykedeliska droger, men också i nya relationer, som hon själv beskriver det. Hon inleder ett nytt förhållande med en man, eller detonerar på honom, som hon kallar det. Mannen är en gammal vän till Rhea, och det hela slutar skakigt. Hon skriver en ny roman, The Snow Forest, som utspelar sig i 1900-talets Sibirien. Men boken blir aldrig utgiven. Hon filmar sig själv till ett klipp på Instagram.
Over the course of this weekend, I have received an enormous, massive outpouring of reactions and responses from my Ukrainian readers, expressing anger, sorrow, disappointment, and pain about the fact that I would choose to release a book into the world right now, any book, no matter what the subject of it is, that is set in Russia. And I want to say that I have heard these messages and read these messages, and I respect them. And as a result, I'm making a course correction, and I'm removing the book from its publication schedule.
Att Elizabeth drar tillbaka sin bok och ger efter för påtryckningar för många av hennes fans att bli arga. Men Elizabeth ser det som ett tecken. Sen kommer ett tecken till. Rhea dyker upp igen, den här gången som en röst i Elizabeths huvud.
I feel like she died, but she didn't leave.
Det är på sin födelsedag som hon får en påhälsning från andra sidan. Och enligt Elizabeth har Rhea ett budskap som lyder: bry dig inte om min värdighet. Du måste skriva hela historien, hur plågsam den än må vara.
Lämnar man ut någon på det sättet, jag tycker att man får det som författare, men då då får man stå ut med det. Då kan man inte hitta på att ett spöke och kommit och sagt att det är okej. Okay. Jag tycker att det är fusk. Jag tycker att det är fegt.
I did have that vision and that feeling of Rhea coming and commanding me to write the book. But also the story itself wouldn't go away. And I don't think the story was going to leave me alone until I directly wrote it. She wasn't really able to rest when she died because I wasn't able to stand on my own two feet. And now that I am able to stand on my own two feet, and now that I feel like this whole book is me standing on my own two feet, you know, and going out into the world and talking about this really openly is me standing on my own two feet. Taking the criticism is me standing on my own two feet, all of it. She can rest. And I don't feel her as much anymore, and I think that's good.
2025 har det gått mer än 7 år sedan Rhea dog. Och Elizabeth Gilbert påminner om en buddhistisk munk. Det har delvis att göra med hennes rakade skalle, den korta, utfannade blonda pagen som Rhea sköt om i 15 år, är borta.
Håret är ju en sån stark erotisk signal som vi har. Det finns ju i Bibeln sådana uttryck, man klipper håret, och håret på kvinnor kanske man vill dölja i vissa kulturer för att det anses upphetsande. Och då har hon skalat av sig håret, så att det är ju en stark signal på att nu är jag förvandlad. Nu är jag inte den här medberoende längre, eller i alla fall jag är medveten om att jag har det draget.
Elizabeth har slutat använda botox och fillers. Men den senbuddhistiska uppsynen har framförallt med hennes ansiktsuttryck att göra. Ett belåtet lugn över dragen. Och det faktum som hon stolt proklamerar. Att hon lever i nykterhet och i celibat. Här i Monica Lewinskis podcast.
So like 3.5 decades non-stop in super intense sexual and romantic relationships.
Yeah.
So there's the fact that I get to live by myself means I don't have to attune my energy to anybody else's mood ever until I step out of the house and into the world. But I do have those multiple hours a day where the only person I need to attune to is myself.
Boken All the Way to the River, Love, Loss, Liberation får ett enormt genomslag. Alla stora tidningar gör ambitiösa porträtt och läsningar. Oprah är ännu en gång alldeles gasen över Elizabeth Gilbert.
All the way to the river! All the way to the river. It's about love and loss and liberation.
Hon har återigen transformerat sig, gett lyssnare och läsare en ny livsresa att bli inspirerad av. Men alla är inte lika glada som Oprah. Rheas syster säger till New York Times att alla förstod från dag ett att hennes systers liv skulle fläckas ut för att sälja en ny Elizabeth Gilbert-bok.
This book is causing people to have a very, very strong reaction.
Flera recensenter menar att det är en självupptagen bok. På sajter som Goodreads är många användare häpna över att författaren erkänner mordplaner och dessutom hyllas för det.
Hur kan man sitta så glatt och göra reklam för att man ville mörda sin flickvän i intervju ut och intervju in, när det inte ens är riktigt det boken handlar om? Nu är det helt uppenbart att hon pratar bara om det för att hon tänker att det är som kommer sälja bäst. Att Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love-kvinnan, ville mörda sin flickvän.
What their reaction is, it's not about me, it's about them. You know, it's about their own feelings. It's not about me. Nothing, pretty much nothing that anybody thinks about me is about me. because I know that the way I feel about other people isn't about them. It's about myself. It's about what it's doing, the reaction that I'm having.
Andra är besvikna över att Gilbert kanske inte hade tillskansat sig så mycket visdom, trots allt.
Jag är inte besviken på Gilbert, men jag tror inte att jag älskade Elizabeth Gilbert för att hon var en fantastisk prosaist. Utan det jag gillade med henne var idén. Hon var som en sån every woman, fast hon var ändå liksom jätte, det gick jättebra för henne. Alltså det var som en så här, en idol man kan nå. Det skulle kunna bli så här för mig. Men nu var det bara så här, nej, okej, du mådde också skit som alla andra. Och det är fine, alltså, men det är inte, men det jag älskade henne för finns inte.
Det som vad jag förstår sen är att många har blivit besvikna över att hon kommer ut nu med den här berättelsen som handlar om att hon inte alls blev tillräckligt hjälpt av de här olika sakerna som hon berättar om i boken och sen filmen med Julia Roberts. Då får man en känsla av att nu slutar det lyckligt. Nu är hon botad, nu är hon fri från kärlek eller att söka kärlek på fel ställen. Men så visar sig det är hon inte alls, utan hon kommer ännu djupare ner.
Att jag har känt att min liksom kärlek till Elizabeth Gilbert har upplösts, det är för att jag känner att hon var liksom ingen auktoritet alls på hur man ska leva. Har det ju visat sig.
Elizabeth Gilbert åker på en grandios bokturné och talar från scen. Inte bara om den bok hon skrivit, utan också om det beroende hon bekänner sig till. Hon har hittat vad hon är, en missbrukare av andra människor. En sex- och kärleksmissbrukare.
Men kärleksmissbruk finns ingen sån diagnos.
Sexmissbruk är en erkänd diagnos enligt WHO:s klassificering. Begreppet sex- och kärleksberoende eller missbruk är mindre vanligt och ingen officiell benämning. Men sedan 70-talet finns det frivilliga organisationer som erbjuder hjälp och stöd för det här, enligt 12-stegsmodellen.
Och med kärleksberoende kan man ju säga att man bara försvinner in, tappar helt sin identitet. Det är ju faktiskt många, det är ju mer kvinnor som tar initiativ till skilsmässor än män. Och när de gör det så säger de att jag har tappat bort mig själv. Jag har gått för mycket upp i en annan person att serva eller lyssna eller ha sex.
I can actually, it's easier for me to describe what sobriety looks like for me. So what emotional sobriety looks like for me is any day where I don't use another human being to change my mood or my mind or the way that I'm feeling.
Elizabeth Gilbert närmar sig 60 och har gett ut 10 böcker, varav 3 är självbiografiska. 3 böcker som skildrar markanta skiften i hennes liv, där hon ger sig ut på ett sökande och landar i ett svar. Hon gråter på badrumsgolv och får fatt i en sanning. Hon försonas med sig själv när hon är ute på andra sidan.
I've written 3 books since Rhea died 7 years ago. That's a lot of work and a lot of healing and a lot of recovery. So I'm taking off 6 months. And my plan is to go, is to just disappear.
Det är den destruktiva kärleken som hon vill bli fri från och bli nyktra till från. Om man tänker sig att hon är nu 50-årsåldern, eller hur? Då har hon under 50 års tid haft ett snett syn på kärlek. Hon har gått över sina gränser, hon har slitit ut sig helt. Då är det inte så tokigt att säga att nu tar jag ett uppehåll i min jakt på kärlek för att se om jag kan hitta kärleken i mig själv, så att säga, att jag behöver bli hel. Jag behöver läka mig.
Kanske är det här inte det sista vi får höra om Elizabeth Gilberts liv.
Nej, det skulle inte förvåna mig. Om 5 år så har hon en ny relation och kanske bonusbarn och blir snart mormor. Det skulle inte alls förvåna mig.
Det är ju spännande och roligt att hon liksom gjorde sig själv till den här idolen för millennials och Gen Xers, vita kvinnor över hela världen, som gjorde henne till miljonär, kanske miljardär, vad fan vet jag. Och sen säger hon bara så, fuck det typ, jag var en sexmissbrukare som ville mörda min tjej. Alltså att det finns någonting i den rörelsen som ju är ju väldigt destruktivt, men också väldigt inspirerande igen på ett sätt, fast på ett annat sätt. Och jag hoppas att det kommer komma en till där hon bara är så, you guys, jag vet att jag sa att jag hörde ett spöke, men jag gjorde inte det. Det hade varit, om det är hennes final form, ja, då kommer jag älska henne för alltid.
you know what? We'll see. We'll see what happens.
Du har lyssnat på P3D om Elizabeth Gilbert med mig, Wendela Lundberg. Och det är jag som har gjort det här avsnittet tillsammans med min producent Sally Henriksson. Ljudmixen gjorde Fredrik Nilsson. Och vi jobbade med avsnittet under hösten 2025. Tack för att du har lyssnat.
En produktion av DIST för P3 Sveriges Radio.